بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، den troende som är lycklig är den som träder in i paradiset. Och den som får för sig att han kan vara lycklig här och att han kan känna sig lycklig och känna lycka i detta liv, kan då tänka sig vad han väntar i nästa om det går bra för honom. För om man gillar det som är gott och blir lycklig här och du mår bra av det och du söker det, du vill ha det, du vill bli lycklig, du läser böcker om lycka, hur blir man lycklig? Du har problem i ditt liv för att du inte känner dig lycklig. Allt handlar om att ha det bra, vara lycklig, må bra. Om att ha det bra och vara lycklig i detta liv är någonting du är nöjd med, hur är då att vara lycklig och nöjd i Jannah, i nästa liv? Det här är någonting som egentligen räcker för att en troende ska vilja hamna där. Detta är egentligen vad som räcker för att en troende ska vilja hamna där. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Och den som blir räddad från helvetet och låtes träda in i paradiset, så har han vunnit.
Sänk den lite.
Så den som är lycklig är den som kommer ifrån helvetet och träder in i paradiset. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Den som är lycklig, eller den som har klarat sig, den som räddas från helvetet och träder in i paradiset. Mer än så behövs inte vetas för den som tror och den som vill hamna i något gott. Han behöver veta att han är lycklig om han når paradiset. Han bör veta att han klarar sig om han klarar sig ifrån helvetet. Och han bör veta att om det är lycka som du gillar och njutning som du tycker om, och att få det som du vill ha i dunia är någonting som glädjer dig, då det som du väntar dig i Jannah, oavsett om du vet vad det är eller inte vet vad det är, så vet du att det är bra. Du är lycklig här, du blir glad här, du är nöjd här av saker som du tycker om, saker som är gott, saker som är njutbart. Du tycker om det, folk söker efter det, folk kämpar dag och natt för det, för att bli lyckliga, för att få någonting de tycker om, eller för att kanske tjäna pengar, för att köpa eller beställa någonting de tycker om. Det här är bra. Om detta, alltså belöningarna eller välsignelserna eller det som man tycker om i detta liv, är någonting som gör dig glad, tänk då att det som är nästa liv, som är så mycket bättre och så mycket mer, är någonting som kommer göra dig ännu lyckligare och mer än glad. Behöver du veta mer? Det här är tillräckligt för den som vill träda in i paradiset, för att vilja träda in i paradiset och för att göra allt han kan för att hamna utanför helvetets gränser. Men ändå, fastän det är sådant, så har Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat och profeten sallallahu alaihi wasallam beskrivit paradiset för oss. För att vi ska veta det vi tror på och att vi ska veta om och känna till det vi längtar efter och kunna beskriva det som målet är. Detta är egentligen en välsignelse i sig själv. Detta egentligen är en välsignelse i sig själv. Att du ska ha kännedom, kunskap, vetskap och kunna beskriva den belöning och räddning som är framför dig. Om du bara skulle veta att du blir räddad, om du bara skulle veta att du kommer ifrån bestraffning och problem, om du bara skulle veta att du är säker, så skulle du göra allt för att kunna hamna där och kunna komma dit. Men nu, som en välsignelse för de troende, som en belöning för dig redan i detta liv, som någonting som kommer öka dig i godhet och dra dig till att komma närmare detta mål, har Allah subhanahu wa ta'ala beskrivit detta paradis också. Inte bara låtit det vara en belöning, inte bara låter det vara ett namn, utan han har till och med beskrivit det så att du ska kunna se det och föreställa dig det, fast du inte kan, för att det är mycket, mycket bättre än så. Det är mycket, mycket bättre än så, men ändå så är det beskrivet för att du ska kunna längta dit, kunna kämpa för att komma dit och kunna göra allt för att hamna på denna plats istället för helvetet. Allah subhanahu wa ta'ala säger, som det återberättas i en hadith Qudsi, att jag har förberett för mina gudsfruktiga tjänare det som inget öga har sett och inget öra har hört och som inget hjärta någonsin tänkt. Så detta är vad vi känner till om paradiset. Oavsett om vi känner till dess belöningar, dess beskrivningar eller inte, så vet vi att paradiset där är en plats, där är en typ av belöning som är någonting som inget öga någonsin skådat och inget öra någonsin hört om. Och ingen hjärna eller någon tanke någonsin kunnat föreställa sig eller tänka. Så nu vad som än kommer i beskrivning här, i de verser som finns och de ahadith, så fortfarande kan vi inte föreställa oss dem. Men det är en lättnad. Vi avslutade förra gången när vi pratade om domedagen, att man kommer, om man har kommit över bron, sirat som är över elden, att man kommer vara vid platsen av Qantara. Den sista platsen mellan helvetet och paradiset, som kallas för Qantara. Där saker som är mellan de troende, som är så oupplösta problem och bekymmer som finns mellan dem själva eller i deras hjärtan kring dem, där kommer det här tas upp. Varför? För att ingen kommer kunna träda in i paradiset som är här efter precis, utan att personen är fri från att ha hat och ha avundsjuka och ha problem med någon. Så här är sista stadiet där du måste lämna det här ifrån dig eller få det att bli rättvist så att du kan träda in i paradiset. Och när detta är klart och dessa saker lämnats, och det som, den som vill ha tillbaka har fått tillbaka, och den som vill kräva har kunnat kräva, och den som vill ha en förlåtelse får en förlåtelse, eller den som vill be om förlåtelse kan be om förlåtelse, efter detta kommer de få träda in i paradiset. Denna hadith nämner att de kommer gå in i paradiset och veta precis som i denna värld var någonstans dens område eller dens hus finns. Så den kommer gå in i paradiset och redan veta där borta bor jag. Det här är min plats och han kommer gå dit. Han kommer inte gå in där och veta var bor ni, var bor jag någonstans, hur mycket får jag, du vet precis redan var någonstans du är. Så du kommer ta dig, och alla människor som kommer komma in kommer att ta sig till sin plats där de ska befinna sig. Den första som kommer att träda in i paradiset är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. För han är den som öppnar paradisets dörrar. Och paradiset kommer att säga att dessa dörrar har inte öppnats för någon innan, förutom nu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam med sin shafa'a öppnar dessa dörrar. Och tillåter sig att öppna dörrarna. Och när folk tänker på paradiset så tänker de på en stor gård. Eller ett område som är grönt. Eller någonting som är en stor park. Och tror att det här är en plats med massa hus på. Nej. Det här är en av Allahs skapelser som är stor och där vars tak är Allahs tron. Och jorden är väldigt liten. Om vi tänker på beskrivningen av Allahs tron, så är jorden som en ring kastad i öknen jämförelsevis med kursi, Allahs fotstol eller fotpall. Och kursi är som en ring kastad i öknen för tronen, Allahs tron. Och tronen är taket för paradiset. Så då pratar vi inte om jorden. Så en liten, skapelse. Det här är Jannah. Det är ett paradis. Det är en skapelse i sig själv. Det är en universum i sig själv. Det är en värld i sig själv. Där allting finns. Olika platser. Olika avstånd. Det är inte bara så som folk får för sig att det är ett våningshus. Våning 1, 2, 3, 4. Du åker hissen. Nej. Det är en stor skapelse som är oändligt stor. Som inte ens går föreställa sig. Som innehåller oändligt stora saker och värdefulla, vackra saker. Och som profeten sallallahu alaihi wasallam svarar kvinnan, han säger, tror du bara det finns en jannah? För hon kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam och säger, min son, han har offrat sitt liv och han är ut så, kommer han hamnat i jannah eller inte? Om han inte hamnat i jannah så ska du se vad jag kommer göra. Så profeten sallallahu alaihi wasallam säger, tror du bara att det finns en jannah? Bel jannat. Det kallas för jannah alltihop. Men det är flera jannat, gårdar här, skapelser, massa platser. som är särskilt för olika personer och olika nivåer och avstånd, där dessa saker som kommer beskrivas finns. Och vi har för lite tid för att ens beskriva 20% av det som går att beskriva av Jenna, men vi försöker att komma så nära som möjligt de viktiga sakerna eller mest avgörande punkterna för att kunna få en beskrivning inför oss, inte kanske känna till varje detalj, inte kanske veta allting som är gott eller all belöning, utan åtminstone kunna få se framför oss beskrivningen. Vad är det du väntar? Vad är det du går in till? När du går in genom denna dörr och kommer in här och vet var du bor någonstans, i denna oändligt stora skapelse som är skapad just nu, för Jannah är skapad just nu, precis som helvetet är skapad just nu, vad är det du går in till? Hur ser det här ut? De som kommer träda in i Jannah kommer att vara antingen bland de första och sedan därefter, tills att de som träder in är de sista. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin." Stora grupper från förr och väldigt få från nu, från de senare. Så från de tidigare som faktiskt tog sin religion på största allvar, där religionen verkligen dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och ta till sig av hans domar, då detta var det avgörande och viktigaste i livet, de förtjänar också på grund av sin strävan och sitt offrande att komma in i Jannah så som de är lovade. Men på senare tid, och ju längre tiden går närmare domedagen, så avlägsnas tron och folk vänder religionen ryggen, och folk idag vänder islam ryggen och strider mot islam och lämnar sin religiositet. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Thullatun min al-awwalin", stora grupper från förut, "qalilun min al-akhirin", bland de senare väldigt få kommer de träda in i Jannah. Och de som kommer träda in här kommer antingen att vara upplysta som fullmånar. De första som kommer träda in i Jannah kommer träda in lysande som fullmånar i sina ansikten. Och Jannah, när man träder in här, så finns det varken i Jannah sol eller måne, och det finns varken i Jannah natt eller dag. Utan allting är ett njutbart, lugnt ljus. Och hur man känner till att det är natt eller dag i tid är att ljuset är mer starkare eller mindre. Och att ljuset, detta medelmåttiga ljus som varken är sol eller måne eller natt eller dag, detta ökar eller detta minskar. Som en förmiddag eller en kväll. Eller med skrivet. Och inte en dag och inte en natt, utan ett ljus som är bekvämt och som är behagligt hela tiden. Det finns de som kommer att träda in i paradiset som har nämnts 70 000 och av varje 1000 70 till. Som har nämnts kommer att träda in i Jannah utan att ens frågas, utan bara få rätten att träda in i Jannah. Och de kommer vara bland de första som träder in. Sen också på grund av att de fattiga har mindre att frågas om. Av de fattiga som har varit bra, eller de fattiga som inte har använt sin fattigdom för att försvaga sig, för att den fattige som inte i sin fattigdom är stark är precis som den rike som i sin rikedom halkar. Men den fattige som är stark i sin fattigdom kommer på grund av att han har mindre att frågas om och mindre att tas tag för och mindre att lägga i vågen, komma in tidigare i paradiset. Och den första av de fattiga som trädde in och den sista av den rike som trädde in, mellan de två kommer det vara 500 år. För att det finns så mycket att fråga om och så mycket som måste tas och tas upp mot personen på domedagen. Och vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala att han till och med har gjort paradiset öppet för alla troende. Och alla som bekräftar denna tro och inte förnekar den och tror rätt. Oavsett om handlingarna är många eller om handlingarna är få. Oavsett om personen kommer undan helvetet eller om personen hamnar där i. Så är de lovade att åtminstone genom förlåtelse, genom profeten sallallahu alaihi wasallams medling eller andras medlingar, få komma ifrån helvetet och komma därifrån och åtminstone få träda in i paradiset. De kanske inte är bland de bästa eller längst fram. De kanske inte är de som når de högsta nivåerna. Men åtminstone kommer de dit. Det här är Allahs rahma. Du är egentligen värd att bestraffas. Du är egentligen en som inte är värd att direkt få träda in i paradiset. Men av Allahs barmhärtighet och förlåtelse får du åtminstone komma dit. som troende får du åtminstone vara där. Du har chansen på grund av din tro att bli förlåten. Och därmed garantin att om du verkligen tror rätt och inte som en hycklare som förlitar sig på garantin utan som tror med vetskapen och hoppet om att Allah kommer låta dig träda in i paradiset, så vet du att du kommer hamna där. Eftersom alla muslimer som är troende kommer att hamna där till slut. Detta är en garanti från Allah subhanahu wa ta'ala för den som tror. Och att den inte ska tappa hoppet och försöka göra så gott den kan. För även här så spelar dina handlingar roll beroende på var någonstans du ska hamna i detta paradis. Hur mycket ska du få? Ulama brukar beskriva det som att det är som på jorden, även om det är bättre, även om det är självklart, även om man får allt man önskar och man, saker som man aldrig sett och saker som man aldrig hört, så skiljer ändå nivåerna på sig precis som den som har det bra och rikare och den som är fattigare. Det som skiljer dem åt och skiljer detta liv åt är att han aldrig kommer känna varför har han så och varför har jag så lite. Alla kommer tro att den har mest av alla. Och alla kommer vara nöjda som att det är jag som har det bästa. Men skillnaderna finns. Den som äger 5 bilar är inte den som äger 1. Och den som äger 8 hus är inte den som äger 2. Men han som har 2 är nöjd och han som har 5 är nöjd. Så genom att ens vara muslim ska du tacka Allah subhanahu wa ta'ala för din tro, för att du får möjligheten att komma in i Jannah. Och du är lovad att hamna där om du nu bestraffas. Men syftet med att verkligen vara rättfärdig och syftet med att ha taqwa är att frukta Allah, göra det han vill, lämna det han förbjuder, vilket är vad taqwa innebär. Taqwa kommer från wiqaya, alltså att skydda och lägga ett skydd om sig. Eller att ha någonting som skyddar. Därifrån kommer ordet taqwa. Man säger man ska ha gudsfruktan, taqwa. Och vad är taqwa för något? Taqwa är ett skydd. Att man lägger ett skydd mellan sig själv och elden. Att ha taqwa är att skydda sig själv med ett skydd från att hamna i helvetet och komma till Jannah. Så syftet med din gudsfruktan och att vara min salihin, från de som gör gott, är att du kommer träda in i paradiset utan problem. Du har redan gått igenom graven. Vi har gått igenom den. Vi har redan gått igenom domedagen, vi har gått igenom den. Och nu ska du också hamna i helvetet. Ska du verkligen hamna i den nivån och göra dig skyldig med dina handlingar, dina synder och dina avvikelser. Så att du till och med efter allt det vi har gått igenom, om du inte blivit räddad i graven och fått de glada budskapen. Och inte på domedagen och fått de glada budskapen, att du till och med efter det ska hamna i helvetet. Och vem ska klara av den när du inte ska klara av plattan på spisen? Vem bryr sig om det är 1 sekund eller 5 sekunder? Om det är 1 år eller 2 månader? Du klarar inte ens av det. Du klarar inte ens av att tänka på det. Varför är du det inte redo för att klara av det? Och därför tänker vi på profeten sallallahu alaihi wasallams ord. När personen frågar honom när är domedagen, så säger han och svarar sallallahu alaihi wasallam: vad har du förberett för den? Det är det viktiga. Vad har du gjort för att klara av det och komma dit? Gå förbi problemen och komma in i paradiset? För profeten sallallahu alaihi wasallam bryr sig mest om att hans umma, hans samfund ska träda in i paradiset. Det är någonting som han inte dua för, shafa' för på domedagen. Och någonting som han gråtit för. Profeten sallallahu alaihi wasallam är den som har gråtit och sagt: ummati, ummati, mitt folk, mitt folk. Låt dem gå förbi, låt dem räddas. Och sen du bryr dig inte. Din profet alaihi salatu wasallam, han gråter för dig och du leker. Varför? Det betyder att hans tårar som rann för din skull, för att du ska bli bland dem som räddas, för att profeten sallallahu alaihi wasallam bryr sig om dig, du bryr dig inte om han, för du lyssnar inte. Du bryr dig inte, men då finns ett straff som väntar. För man zuhziha 'anil nari fa udkhila al-jannata faqad faz. Och den som kommer ifrån och räddas från elden och träder in i paradiset, han har lyckats. Här är du lycklig, här har du segrat. Klara provet, lycklig, klara sig, det går bra, livet är bra. Nej, Allah säger att den som kommer ifrån helvetet och träder in i paradiset, han har lyckats. Här är lyckan, innan det finns ingen lycka. Den riktiga lyckan att segra och att klara sig är här. Har du klarat det, du har lyckats. Innan det, så är det ingen annan. Se hur profeten sallallahu alaihi wasallam beskriver denna jannah, detta ädla paradis, denna belöning som Allah subhanahu wa ta'ala skapat för de troende, inte för att han behöver dem. Och skapat för de troende, inte för att de behöver det heller. Men som belöning för att de har lydit honom, dyrkat honom, och inte heller i Allah subhanahu wa ta'ala i behov av varken skapelsen, människan som Jannah. Men han har skapat den för dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev frågad av sahaba: beskriv Jannah för oss, hur är Jannah? Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger: Jannah, det är där tegelstenarna är av guld och silver. Och cementen mellan tegelstenarna är av misk, parfym. Och de stenar på marken är av pärlor och safirer, de där röda stenen. Och det sand och sandslättar är av saffran. Den som träder in i den kommer aldrig vara känna hopplöshet längre. Den som träder in i Jannah, som kommer få se denna tegelsten av guld, tegelsten av silver, mark med safirer, pärlor, sand av saffran. Den som träder in där kommer aldrig längre att vara deprimerad. Kommer aldrig längre att känna hopplöshet. Och han kommer och yakhludu wa la yamut, och han kommer vara där för evigt och aldrig dö. Och heller kommer aldrig hans kläder att bli smutsiga och förstöras, eller hans ålder att öka. Han kommer vara för evigt ung och alltid må bra. Och detta som profeten sallallahu alaihi wasallam beskriver, du ser det fortfarande som en vägg framför dig med en tegelsten av guld och en tegelsten av silver. Du tänker på en safir, en sten, ädelsten som ligger på marken. Du tänker på att det är pärlor som brukar finnas i halsband som är utkastade på marken. Men det är fortfarande Jannah vi pratar om. Jannah är den som Allah subhanahu wa ta'ala förberett för de troende, som varken ett öga kunnat se, inte ett öra höra och inte en hjärna kunnat tänka ut. Så det är mycket, mycket, mycket mer än vad du tror. Det är mycket, mycket större och mäktigare än det du ser när du ser det här. Men för att du åtminstone ska få en bild, så har du fått denna beskrivning från profeten sallallahu alaihi wasallam. För att du ska kunna glädja dig. Men glädj dig inte för mycket om det inte hjälper dig. Glädj dig inte för mycket om det inte hjälper dig. För helvetet är omringat av begär och lustar, och paradiset är omringat av problem och prövningar. Vill du komma in i paradiset, så väntar dig prövningar. Och vill du hamna i helvetet, så ta för dig av lusten och begären. Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala säger till Jibril: titta vad jag har skapat för de troende, och titta vad jag har skapat för de mycket troende, paradiset och helvetet. Så Jibril alayhi salam tittar i Jannah, och han tittar i helvetet, kortfattat. Och kommer och säger att han har sett. Så Allah subhanahu wa ta'ala frågar, och han vet svaret, men han frågar vad vi ska veta. Han säger: vad säger du om paradiset och vad säger du om helvetet? Han säger: det finns ingen som kommer höra om detta paradis. Det finns ingen som kommer höra om detta paradis förutom att han kommer hamna där. För han kommer höra om hur bra det är, och han kommer göra allt för att komma dit. Och det finns ingen som kommer kunna höra, eller som hör om detta helvete och veta vad som förväntas där i, förutom att han aldrig kommer att hamna där, för han kommer göra allt han kan för att komma därifrån. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger till Jibril alayhi salam att kolla en gång till. Så han går tillbaka och tittar på Jannah med alla dess bekymmer och alla dess prövningar omkring den. Och han tittar i helvetet och alla dess lustar och alla dess begär och alla dess dragande kraft av lurendrejeri som finns omkring den, som drar människan till den. Och han kommer tillbaka och säger att han har sett. Så Allah subhanahu wa ta'ala frågar Jibril alayhi salam: vad säger du nu? Han säger: jag är rädd att det finns ingen som kommer höra om paradiset som kommer hamna där, och jag är rädd att alla som kommer höra om helvetet kommer att hamna där. För det är inte lätt. Därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam, som det återberättas i Sahih Bukhari: ala inna salat Allahi al-ghaliya, ala inna salat Allahi al-ghaliya, ala inna salat Allahi al-jannah. Sannoliken är Allahs pris dyrt. Sannoliken är Allahs pris dyrt. Sannoliken är Allahs pris dyrt. Allahs pris är jannah. Jannah kostar mycket. Det är dyrt, det är inte lätt. Men den finns. Och vi tror på att den finns. Och den är någonting som du inte ens med dina handlingar kan vägas över. Tro inte för att du har bett fem gånger om dagen och du har betalat sadaqat och zakat och du har fastat i Ramadan och nu är du värd Jannah. Du har aldrig värd Jannah. Det här är för bra för att du någonsin ska ha rätt till den. Men dina handlingar kommer kunna hjälpa dig till att Allah låter dig få den.
Tror att, att Allah är barmhärtig mot dig. Så att han ger dig den av sin barmhärtighet och förlåtelse. För att du har gjort någonting av det lilla han har bett dig om. Du har gjort det han har beordrat dig. Därför säger profeten alaihi salatu wassalam, det finns ingen som träder in i Jannah på grund av sina handlingar. Bara för att du gör handlingar och gör gott, du kommer inte träda in i Jannah bara för det. Det räcker inte. Så de säger Rasulullah, även du? Profeten alaihi salatu wassalam säger även jag. Även jag kommer inte komma att träda in i Jannah förutom med Allahs barmhärtighet. Mina handlingar, min persons handlingar kommer aldrig att kunna väga upp att få vara där för evigt. Ska du be 70 år, 60 år och sen hamna i paradiset för alltid? Dina handlingar hjälper dig att få Allahs barmhärtighet och välsignelse att få komma dit in. Men bara för att du handlar så är du inte värd att komma dit. Utan du behöver Allahs barmhärtighet också. För det är Allahs pris och han ger den till den han vill. Detta är Jannah. Jannah har dörrar. Och vi känner till att Jannah har 8 dörrar. Och varje dörr kommer vara särskild för en viss handling. De som är kända för att be mycket kommer kallas in för att gå in genom en dörr. Och det finns vissa som kommer gå in genom en annan dörr på grund av att han gav sadaqat. Och zakat och liknande. Välgörenhet. Och så finns det de som kommer gå in på grund av hajj och umrah. Och sen finns det den 8:e dörren som bara kommer öppnas för de som är kända för att fasta. Och den dörren kallas för Ar-Rayyan som hadithen nämner. Och sen finns det förutom dem, de som kommer kunna träda in och gå in ifrån vilken dörr de vill. Och bland de som har nämnts träda in i, kunna träda in genom vilken dörr den vill, det är den som när den gör wudu, efter att den är klar med wudu, den säger ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som gör en korrekt ordentlig, yasbigh al-wudu, han gör ordentlig wudu, och sen säger ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, så kommer han kunna träda in eller så kommer Jannas alla dörrar öppnas för honom. Och den kvinnan som man salla salataha wa sama shahraha wa ata'a ba'laha dakhala al-janna. Den kvinnan som ber sina böner och fastar sin fasta och lyder sin man och det som läggs till där till kommer träda in ifrån genom din Jannah genom vilken dörr hon vill. Och dessa dörrar är kända som att vara stora på kilometers avstånd. Och det nämns att vissa dörrar, att dörrens avstånd är som från Medina till en plats i Yemen. Det är flera mil, hundratals mil från denna Medina till den här staden i Yemen. Och dörren är så stor som du kommer bli kallad till om du kommer hit och går här igenom. Jannah har nivåer. När folk tänker på nivåer av Jannah så är det att de tänker som jag sa, som ett våningshus. Gå upp, upp, upp. Det är inte så här. Olika personer får olika nivåer, alltså olika förträffligheter, når upp olika typer av välsignelser i Jannah, som också en upplyft plats, så att den som tittar på den nerifrån ser platsen som han ser stjärna. Och att avståndet mellan den ena nivån och andra nivån som himlen och jorden. Men inte att det är en nivå som att gå en trappsteg och sen gå upp så här. Det är inte så, det är inte hiss. Det är att Allah SWT skapelse är större. Det är som jag sa en skapelse som är universal, stor. Om jorden är så här liten, ska vi prata om Jannah. Och vi tycker att jorden är stor, vem ska kunna springa runt jorden? I denna Jannah, som det finns olika, som jag sa, olika Jannah, det finns olika så att säga gårdar, olika paradis i, så varierar nivåerna av placeringen av människorna och varierar också situationen och belöningen per person, och dina handlingar kommer där spela roll. För om Allah SWT genom att du har gjort det du kan och hållit hans domar får barmhärtigheten och välsignelsen att träda in i Jannah, så är det nu dina handlingar som får dig att lyftas upp i dessa nivåer och få en plats som är där borta och högre. Och den högsta platsen kallas för al-wasila. Och den platsen har Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, vad säger han? Han säger att den personen som tar hand om en föräldralös, han är så här med mig på domedagen. Ja? Alltså, vissa ulama säger till och med, han är så här med mig i Jannah. Att han också kommer ha platsen som är nära al-wasila. Och den personen som har kommit till en högre plats kommer få upp sina föräldrar upp till den nivån. Så han kommer säga, hur hamnar jag här uppe när jag egentligen borde vara på den platsen? Och som jag sa, ser det som en större skapelse, inte som ett hus. Med hiss. Det är större. Det är olika platser och olika nivåer, olika upphöjder. Som han ser som att han tittar ner, som att titta ner från en stjärna. Och att han tittar på honom som att titta på en stjärna. Förstår ni hur stort det är? Och den personen kommer säga, vad fick mig att komma hit? Han säger genom dina söners och dina barns du har. Som fick dig att medlas till att du skulle kunna komma upp i deras nivå. Och detta är belöningen och det viktiga med en barns dua för sina föräldrar. För en rättfärdig son eller dotters dua för sina föräldrar kommer vara anledning till att det medlas för dem. Antingen att komma ifrån helvetet och kunna träda ut därifrån. Eller att om de har hamnat i paradiset komma upp till nivån som är över. Och till det bättre. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger att Jenna har 100 nivåer. Inte 100 våningar. 100 nivåer. Nivåer av platser och välsignelser och förträffligheter som personen får ta del av. Respekt och högat. Inte nivåer som är som våning 1 och våning 2. Folk har förstått det här fel. Det är inte så. Det är inte våningar. Till platser och förträffligheter som är upphöjda platser, upphöjda jannat, gårdar och paradis som personen är i. Och den högst uppsatta platsen och största av dem är Al-Firdaus. Därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam att sannoliken har jannat 100 nivåer. Den högsta av den är Al-Firdaus, så be Allah om Al-Firdaus. Och Firdaus är den högsta platsen i Jannah och över Firdaus är Allahs tron. Så taket för Al-Firdaus är Allahs tron. Se på gruset och sanden i Jannah. Gruset som finns, eller den här sanden som är på marken. Den är av vad finns det snäckan? Pärlor. Att detta grus som finns i Jannah, den är vitare än vit. Och det är pärlor som fyller dessa platser. Och det finns en hadith som nämner att de är som pärlor. Och de kommer lukta av misk. Och vissa nämner att det kommer vara såna små, typ som mjöl eller som liknande, lite små korn som är helt vita. Och vissa hadith som vi nämnde innan nämnde att vissa sandslätter är av saffran. Och vi läser också om att i Jannah kommer det finnas floder. Och att i Jannah kommer finnas en flod som sedan efter att ha varit en flod delar ut sig i floder som går till personerna som rinner förbi dig när du är i paradiset. En flod av honung och en flod av berusande dryck som inte berusar dig utan som är endast lycka. Och en flod av vatten och en flod av mjölk. Och även finner vi att det nämns om Jannah att det finns vattenspringor, vattenkällor som man kommer kunna ta från och dricka. Och i bevisen finner vi att det finns 3 stycken vattenkällor som nämns. Den första är den som är blandad med Al-Kafur. Som Allah SWT säger, inna al-abrara yasharabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. De kommer dricka ur dessa källor med bägare som kommer vara beblandad med Al-Kafur. Och den andra typen av springa är den springan som är blandad med ett tasnim. Det är en typ av en god luktande parfym som kommer sätta smak i detta vatten. Och den tredje är Al-Salsabil. Den som är beblandad med i så fall ingefära. Och även kommer vi finna en vit flod som är helt vit och smakar sötare än honung som heter Al-Kawthar. Som är profeten sallallahu alaihi wasallams egna flod som folk kommer kunna komma och dricka ur. En flod i Jannah som heter Al-Kawthar. Som är utöver de floderna vi har nämnt här. Låt oss titta på husen och platserna i Jannah. De husen som tillhör dig. Där du kommer bo eller där du kommer vara och umgås med din familj och umgås med dina fruar och umgås med folk som du tar hem, som du umgås med eller bara vill vara i och sitta hemma. Allah subhanahu wa ta'ala nämner två typer av platser. Ett är rum och två är tält. Dessa rum, det är stora slott. Så byggnaderna som är där, det är slott som är stora fästningar eller slott som är olika, som vissa hadith nämner olika nivåer eller olika, har olika våningar. Så där är ditt hus. Så när Allah subhanahu wa ta'ala säger, eller när profeten alaihissalam säger, man bana lillahi masjidan, bana Allah lahu baytan fil janna, wa den som bygger för Allah skulle en moské i detta liv, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala bygga för honom ett hus i janna. Ett hus, det är inte som den röda stugan. Ett hus, det är ett stort slott, ett palats med våningar och rum som han kommer kunna bo i. Och när vi pratar om dessa khiyam, alltså dessa tält som personen kommer kunna vara i, och i varje hörn av detta tält kommer det finnas en kvinna från Hur al-Ayn som väntar på honom och bara är där för hans skull, så är dessa tält inte som tippi, som de indianerna. Det kallas tält för att de är placerat på det sättet, men det är inte med tyg och så med målade röda linjer, utan det är en stor det är en stor pärla som är urholkad. Det är en stor pärla som är flera kilometer stor åt alla håll som du går in i, och det här är det tältet du har. Det här är de tältet du får. En ihålig pärla som i varje hörn du har någon som väntar på dig. Så på det sättet beskriver Allah subhanahu wa ta'ala deras upplyfta och ädla platser att bo i. Palats eller pärlor. Och båda. I Jannah kommer det finnas en lukt som kommer vara unik. Och som en god lukt och ädel lukt som känns på 500 mils avstånd. Och de hadither som nämner att han inte kommer känna Jannas lukt, det här är i så fall den bestraffning som personen får som då hamnar i att göra denna synd. Att han inte kommer få känna denna lukt som är så stark att den luktas på 500 års avstånd. Att han inte kommer kunna känna denna lukt, det betyder då att det är en väldigt ädel och vacker, godluktande lukt som är speciell för dem. I Jannah finns det träd, och det finns olika träd. Träd som är stora, så att stammen är så stor och trädet är så stor att rida igenom det är som att rida i 100 år. Och dess stammar är av guld och deras grenar hänger ner med frukter som aldrig blir ruttna. Och det här som vi känner till, det är inte begränsning av beskrivning. Dessa beskrivningar av Jannah är inte begränsade. Det här är inte det här är vad som finns, det här är vad som finns, det finns inga andra. Det finns annat också som vi inte vet. Det här är vad som beskrivs för oss för att informera oss om beskrivningen av Jannah, inte för att vi ska veta allt om Jannah. För det är fortfarande någonting som inte ögat sett och inte örat hört och inte gett att kunna tänka på. Så det här är bara en liten beskrivning och smakprov för att personen ska bry sig om nästa liv och vilja hamna där. Träd som är stora så att han kan rida där genom i 100 år och ta skydd eller ta skugga. Sidratul Muntaha, det trädet som är vid Jannah, som är stort och vars blad är stora som elefantöron, och ett sådant blad kan täcka hela umman i storlek. Så då pratar vi, då vet vi hur stort det här trädet är. Om ett blad kan täcka och omsvepa hela ummans befolkning, då bara pratar vi om för storlek. Det är Sidratul Muntaha, dit profeten sallallahu alaihi wasallam kom när han stod Jibril alaihi salam med hans riktiga skepnad, som är vid Jannah. Och sen har vi trädet Toba, som är träd därifrån kläderna, de gröna vackra kläderna från Jannah tvinnas. Och på dessa träd finns det frukter som lutar neråt i grenarna så att personen bara kan plocka dem och äta. Och när vi pratar om frukterna så är det också bara frukter som har samma namn eller ser ut likadant, men de smakar annorlunda. För han kommer säga, och det är ett av bevisen på att han kommer ihåg vad han kände till i dunia, och säga att det här är vad vi brukade äta i dunia. Men det är bara antingen namnet eller i så fall formen som ser likadant ut. Inget kommer smaka likadant. Och någonting som folket inte känner till eller glömmer, det är att det kommer finnas djur i Jannah. Fåglar som flyger runt. Som om du bara tänker på att du vill ha den grillad, det kommer komma ner framför dig och vara lagat för dig. Och det kommer finnas kameler. Och det kommer finnas djur överlag, olika djur som kommer vara där omkring i Jannah. Och vad finnas för? Finnas, de är inte bara prydnader. Ingenting i Jannah är prydnad. allting är för din njutning och för att du ska ha det bra. Och som jag sa, detta är bara lite av det vi kommer gå igenom. Det är omöjligt att på denna tid gå igenom allt. Men det viktiga som vi kan ta av det lilla vi känner till och det lilla som vi har nämnt här, det är att det inte är detaljerna i sig som är avgörande. Även om detaljerna drar, även om detaljerna är någonting som Allah SWT beskrivit för oss och informerat oss om för att vi ska känna glädje, hopp och kämp. Men vad som gäller är att veta att det är då du är säker. Det är då du har segrat. Det är då du får lycka. Och om du känner lycka i detta liv och vill ha det och söker efter det, så sök i så fall efter den lyckan som är nästa liv, som är mycket bättre och så mycket, mycket, mycket mer att ha, som aldrig kommer att försvinna. Detta är det viktiga med budskapet om information om Jannah och varför vi går igenom vad som finns i Jannah. För att en person ska vilja komma dit och veta att han ska komma ifrån helvetet. Och vi hoppas och ber att Allah SWT förlåter våra brister och att han ser över våra misstag. Och att han låter oss alla träda in i Jannah utan varken bestraffning eller ifrågasättning. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.